Idag ska vi vända våra blickar till en text i Andra Timoteusbrevet kapitel 3. Som kom till mig här den här sommarlovet, men som jag inte fick möjlighet att tala över då. Men som jag vill dela med er här idag. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, och det är de 17 första verserna. Och det är de verser som finns i det kapitlet. Nu får den på skärmen här. Det är en text som börjar inte så positivt, men den slutar desto bättre. Så att ni behöver inte vara oroliga om ni tycker att den börjar mörk. Min rubrik idag är den sista svåra tiden. Jag talar om de uppmaningar som Bibeln har till oss när det gäller vi som lever precis innan Jesus kom. Och då skriver Paulus: det ska du, eller ni, veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, roa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och drivs av många slags begär, och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt om sanningen. Liksom Jannes och Jambres satte sig upp mot Mose, står dessa män emot sanningen. Det är människor med fördärvat sinne, deras tro håller inte provet. Men de kommer inte längre ha någon framgång, deras galenskap ska bli uppenbar för alla, liksom fallet blev med Jannes och Jambres. Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, tålamod, kärlek och uthållighet. Under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiochia, Ikonium och Lystra, vilka förföljelser har jag inte fått utstå. Och ur alla har Herren räddat mig. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. De bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran och rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Amen. Ska vi resa oss och stilla oss någon minut innan vi går in i det här? Jag kommer dela predikan idag i två delar. Vi ska sjunga en sång i mitten också. Men vi ber först. Någon av er kan leda i den.
Skapa något nytt här.
Amen, amen.
Förnya oss, våra ande här. förnya vår bibelläsning. Förnya vår längtan efter.
Amen. Tack och lov. Jesus. Halleluja.
I Jesu namn, Herre. Välsigna vår stund.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Vi har redan hört här hur Paulus bad för dem i Efesos att de skulle få en rätt kunskap om Gud. Varför har vi predikan i gudstjänsterna? Jo, det är för att Gud ska fylla oss med kunskap om sig själv. Därför att när vi vet vem Gud är, det är frälsande. När vi känner Gud i himlen och hans son Jesus Kristus, och det är inte bara intellektuellt, detta är en djup andlig gemenskap, det är detta som för oss till evigt liv. Och det är därför vi har det här inslaget. Vi läser Guds ord, vi försöker förklara vad det betyder, men i grund och botten är vi helt beroende av att Guds ande gör levande vad som har läst, så att det liksom, som Eva läste här, va, att våra ögon öppnas, att vårt sinne öppnas, att vi förstår hoppet, att vi förstår kraften, att vi förstår det. Och visst, vi ska kunna redogöra för det som jag försöker göra här nu, men det viktigaste är att här inne har man begripit någonting. Det är det viktiga. Det är därför vi gör det här. Varje gudstjänst, läser Guds ord. Och här står jag idag igen, och någon kanske tycker, det där är det enda du gör. Du står ju bara där och så läser du och så försöker du förklara och så går du ner och sätter dig. Men det är det enda jag kan göra. Jag ser på det så här. Det här är som att investera i en bank, och då pratar jag inte om något spekulativt finansinstitut eller någonting sånt här. Här handlar det om att lägga krona till krona på kontot. Och så vet ni som kan lite matematik att man kan räkna ränta på ränta. I början händer det inte mycket när man har en viss räntesats och ett kapital. Men tittar man på hur kurvorna ser ut för kapitalets tillväxt, så till slut blir det exponentiellt. Alltså. Det exploderar. Det går ganska lång tid, men så plötsligt tar det fart och så sticker det iväg. Det är precis så vi ser på det här. Om vi fyller oss med Guds ord, ständigt, ständigt gräver i det här. Det kanske inte händer så mycket i början. Men efter ett tag så är det som att man drar upp rullgardin. Så upptäcker man att det är solsken där ute. Man satt i ett rum som var alldeles mörkt. Det är så det fungerar i Guds rike. Att Gud låter helt plötsligt poletten trilla ner hos mig som är trögfattad och enfaldig. Helt plötsligt ser jag vad jag har läst. Jag förstår det. Och jag söker mig närmare Jesus då. Jag går inte bort från honom. Därför är Guds ord så viktigt. Vi ständigt gräver i det. Och då kommer vi till den här texten då. Som vi läste. Vad betyder den? Vi börjar med att läsa. I de sista dagarna ska det komma svåra tider. Det är väl inget bra sätt att inleda sin predikan. Här vill vi höra om uppmuntrande saker. Det kommer uppmuntrande saker sen. Men detta är vad Paulus skriver. I slutet av sitt liv så säger han till Timoteus. Timoteus, jag sitter i fängelse. Herren har visat mig. Jag kommer snart att förlägga av min kropp. Jag kommer att dö. Du måste veta en sak. I de sista dagarna kommer det svåra tider. Det du har framför dig är inte lätt. Det är besvärligt. Och du måste veta om det. Hur ska du annars klara av det? I de sista dagarna ska det komma svåra tider. De sista dagarna, vad är det? Jo, Bibeln talar om tiden från att Jesus uppstod till att han kommer tillbaka. Det är de sista dagarna. Men man kan också se att det som påbörjades där verkar eskalera. Så på något sätt är de sista dagarna av de sista dagarna värre än de första dagarna av de sista dagarna. Är ni med på vad jag säger? Ungefär som det här med banken, va? Det blir värre på samma sätt som du och jag ska växa i tron och bli mer lika Kristus ju längre tiden går. De sista dagarna är det vi lever i nu, men ju närmare Jesu tillkommelse vi kommer, ju mer lever vi i de sista dagarna. Det är så vi ska förstå det uttrycket, i de sista dagarna. Och det här används på många olika ställen. Apostlagärningarna 2:17 säger Petrus när han predikar.
Det ska ske i de sista dagarna att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Så även om det är svåra dagar som ligger framför och svåra dagar vi lever i, så vill Gud också i samma utsträckning ge av sin kraft. Samma kraft som uppväckte Kristus från de döda vill han utgjuta över oss som lever i de sista dagarna. Och när han talar om att det är svåra tider, så betyder det att det är något som är besvärligt att hantera, att bära, att något som är farligt. Och lexikonen säger att orden betyder att det är något som kan bryta ner vår styrka. Men Gud är på vår sida. Men jag vill ändå påpeka det. För Jesus säger på stället något som är väldigt, väldigt märkligt. Han säger så här: akta er för människorna. Har ni läst det? Jesus säger det. Han som älskar alla människor och som dog på ett kors för alla människor, så säger han till sina lärjungar: nu när ni går ut och vittnar om mig och lever i världen, akta er för människorna. Hur kunde Jesus säga så? Jo, det är det här vi har läst. Det kommer svåra tider. Och det kommer en beskrivning här som är allt annat än trevlig över hur den sista tidens människor kommer att vara. Det är därför Jesus säger akta er för människorna. Därför att vi är kallade att älska människor, nå människor med evangelium, och vi är alla älskare. Men människorna i de sista tiderna kommer bli vårt största problem. Och vi har att slåss mot samma tendenser i vårt eget liv också, därför att de sista tiderna är svåra. Lyssna nu på mig. Jag ber om och tror på att Gud ska ge oss en sista väckelse innan Jesus kommer tillbaka. Är någon mer som längtar efter det? Jättebra, det är många fler som längtar efter det. Men vad Bibeln utlovar ovillkorligen är att det kommer svåra tider. Alltså Gud ska utgjuta sin ande, men oavsett vad du och jag gör och hur nära Jesus vi än kommer och hur mycket vi än får uppleva av Gud i den här församlingen, så är det ändå så, det kommer svåra tider. Paulus skriver inte här: det kanske kommer svåra tider om det inte riktigt blir som Gud vill. Nej, Gud förutsäger här: det kommer svåra tider. Och akta er för människorna, därför att det kommer hända saker i världen som kommer att vara farligt för er. Ni är kallade att vinna dem, men bli inte som dem. Det är mycket viktigt. Och vad sägs om människorna i den sista tiden? Jo, de är framförallt präglade av egen kärlek. Vad sa han här? Människorna kommer att älska sig själva. Det är det första. Sen nämner han penningkära. Och sen kommer hela den här uppräkningen som inte är så smickrande. Jag kommer att dyka ner i några av de sakerna. Därför att ska vi hålla på och gå in i varenda ord vad det betyder, då blir det både deprimerande och för långt där. Men det finns några saker här som är jätteviktiga att se. Av någon anledning nämner Paulus först att människor kommer att vara egenkära. De kommer att älska sig själva. Och han säger till och med: de kommer att göra detta framgångsrikt. De kommer bli framgångsrika, uppfinningsrika i det onda. Man kommer att gå väldigt långt och lyckas väl med det. Om man får uttrycka sig så. Vad är då denna egen kärlek för någonting? Den nämns först. Därför måste det vara bland det värsta av det här som händer. Jo, vad jag tror att vi ska förvänta oss i den sista tiden som gör den svår är i första hand själviskhet och självupptagenhet. Livet blir en ständig jakt på att skåda in i sig själv. Ägna sig åt sitt eget. Definiera sig själv, vem man är. Förverkliga sig själv. Förstå sig själv. Sätta sig själv i första rummet. Och sen tvinga omgivningen att betrakta mig som centrum i universum. Detta kanske inte skadar mänskligheten så mycket när en och en gör det. Men när mer och mer människor tror att det är de som är universums centrum och enbart tänker på sig själva, då isoleras människor från varandra. Man blir misstänksamma. All mänsklig gemenskap bryts ner. Och kvar blir bittra, isolerade varelser som är totalt svarta på insidan. Som endast älskar sig själva och ingen annan. Är inte det vad vi ser omkring oss? Titta på sociala medier ett tag. Allt där nästan handlar om att tala om för hela världen hur intressant jag är. Och hur fantastiskt mitt liv är. Och om du hade det som jag, då skulle du vara lycklig. Jag raljerar inte, jag tycker att det är så. Jag. Mig själv. Egen kärleken. Men det är inte bara det att människor blir självcentrerade. Han använder ordet kärlek här. En egen kärlek i form av att man verkligen älskar sig själv. Och sånt som påminner om mig. Och där själva objektet för min tillbedjan. Vi ska bara tillbe Gud. Du ska inga andra gudar ha vad jag inte mig. Men då sätter jag mig själv där istället. Och börjar nästan tillbe mig själv. Och allt som påminner om mig själv älskar jag. Men det slog mig när jag läste det här och funderade. Och jag tror att det är sant. Och du får pröva det. Jag tror det är så här. Sann kärlek, mina vänner, är nästan alltid riktad till något objekt utanför mig som inte är precis som jag. Har ni tänkt på det? För när jag älskar det som är precis som jag, då älskar jag framförallt mig själv. Det är alltså den speglingen av mig själv som jag söker. Och då letar jag bara efter människor som är som jag. Jag skaffar mig en fru eller en man som påminner om mig, därför att det är mig själv jag är intresserad av. Och jag umgås bara med dem som folk säger, som ger mig energi, som bekräftar mig. Detta handlar om att jag tillber i slutändan mig själv. Nu ska jag citera någonting jag aldrig har sagt förut här. Har ni hört den grekiska gudasagan om en man som heter Narcissus? Ja, det var en som nickade där nere. Vi har ordet narcissism därifrån. Den här sagan handlar om en man som förälskar sig i sin egen spegelbild när han står och tittar ner i någon form av sjö där det är en blank yta. På den här tiden fanns det inga speglar på den tiden som nu. Det bästa spegeln man hade var en polerad metallskiva, koppar till exempel, eller en vattenyta där det inte var någon våg eller så. Han blir så förälskad i sig själv att han avvisar all annan kärlek. Och till sin fasa upptäcker han att när han ska omfamna sig själv så når han aldrig fram. Det var ju bara en bild av sig själv som han var kär i. Till slut så blir han blir så paralyserad av detta att inte nå fram till objektet sig själv. Objektet för sin kärlek. Så att han dör där på stranden. Därifrån har vi fått ordet narcissism. Det handlar alltså om människor som är totalt självupptagna, älskar sig själva och bara pratar om sig själva hela tiden. Och det är samma sak med de sista tidens människor. De kommer driva sig av en kärlek till sig själva, men de kommer aldrig att nå fram. Därför att du och jag är inte skapta att i första hand älska oss själva eller de som är som oss. Vi är skapta för att älska Gud och människor som är annorlunda än oss. Som inte i första hand bekräftar allt vi är och tycker. Jag ska ge er några exempel på det. Bibeln säger att vi ska älska Gud. Gud är i sanning annorlunda än oss. Vi är skapade i hans avbild. Vi blir frälsta genom tron på Jesus. Det menar att vi ska bli lika Jesus, men som utgångspunkt är vi inte det. Jesus sitter inte uppe i himlen och säger så här: titta på de där människorna. Vad lika de är mig. Därför ska jag älska dem. Nej. Han såg vår synd. Att vi var helt annorlunda än han. Och att vi inte klarar av att reda ut det. Ändå älskar han oss. Och när du och jag älskar Gud tillbaka, då är det någon som är totalt över oss. Som är i en helt annan kategori. Vi kan inte jämföras med honom. Mannen älskar sin hustru och hustrun sin man därför att den andra är annorlunda. Eller hur? Men det finns en oroande tendens att människor väljer att gifta sig med den som är så lik dem som möjligt för att man ska undvika konflikter. Och så säger man kanske så här: hon förstår mig inte. Det är inte meningen, säger han. Hon tänker inte som jag. Nej, just det. Det är därför hon ska vara föremålet för din kärlek. Därför att hon är annorlunda. När du vill ha någon annan som mer påminner om mig, då handlar det egentligen om att du älskar dig själv. Ser ni? Det här är oerhört viktigt. Och Jesus säger också, om vi hälsar vänligt enbart på våra bröder, precis de som är som oss, vad gör vi då för märkvärdigt? Älska då era ovänner och be för dem som förföljer mig, säger han. Sann kärlek är alltid riktad mot den som inte är precis som jag. Och därför säger Gud också till Israel, ni ska älska främlingen. Den som kommer ibland och inte är som er. Ska han bo permanent i ett land? Okej, okay, han får konvertera, han får göra sig av med avgudarna. Men så länge han bor som en främling i landet, ska ni älska honom? För ni har själva varit främlingar i ett annat land. Och de älskade inte er, utan förtryckte er istället. Sann kärlek är alltid riktad till den som inte är som jag. Men den sista tidens människor kommer att älska allt som bekräftar dem själva. Jag såg igår när vi var i Stockholm ett lysande exempel på detta. Det var så smärtsamt att se. Jag såg två män hand i hand på Drottninggatan. Och de såg precis likadana ut. Samma hårfärg, samma skägg. Och det var alldeles uppenbart att det här var ett par. Och då tänkte jag så här. De är ju precis likadana. De riktar sin kärlek till någon som är exakt som dem. För det bekräftar dem själva. Sann kärlek handlar om att älska den som inte är som jag. Därför att den kompletterar mig. Gud kompletterar mig. Därför att han är totalt annorlunda än jag. Min hustru kompletterar mig och jag henne därför att hon har egenskaper som jag saknar. Men när jag vänder min kärlek mot allt som bekräftar bara mig, då uppfyller det som står här. Människorna kommer att älska sig själva. Och det här är den svåraste biten av allt, därför att människor upphöjer det här idag. Jag. Förverkliga dig själv, upptäck vem du är, definiera dig och så vidare och så vidare. Livet handlar inte om att förstå vem man är. Ni som är unga, lyssnar på mig. Det handlar inte om att ni ska begripa vem ni är och utforska ert inre. Livet går ut på att ni ska förstå vem Gud är. Vad han har gjort. Och när ni växer i kunskap om honom, då kommer han att visa er vilka ni är. Men er kärlek ska inte vara riktad inåt. Den ska vara riktad ditåt och mot omgivningen. Mycket, mycket viktigt. Vad sägs mer om de här människorna? De ska älska njutning istället för Gud. Och det här har med egen kärlek att göra. När vi betroende på Jesus sker det saliga bytet. Jesus tar vår synd, vi får hans rättfärdighet. Här beskrivs ett osaligt byte. Att den sanna kärleken till Gud byts ut mot en falsk kärlek till njutning av olika slag. Vad betyder det att Gud är emot sånt som vi kan njuta av? Inte alls. Det handlar om när vi älskar njutning istället för Gud. Bibeln säger att allt vi får är från Herren. Några bibelställen visar det. Vem kan äta och vem kan njuta oberoende av honom? Står om Gud. Klagovisningarna 2:25. Och Paulus skriver i 1 Timoteusbrevet 6. Uppmana de som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom. Utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. Och Gud är inte emot att vi njuter av livet, utan det är när vi älskar njutning istället för Gud. Och detta gör människor idag i en större utsträckning än någonsin tidigare. Det är en del av den svåra tiden. Att njuta blir min Gud istället för att njuta av det Gud ger och sen tacka honom. Hur ska vi göra för att undvika att hamna i den? Jo, varje gång du har varit med om något fantastiskt. Om du har grillat med några vänner eller badat i Rinkeby, det är ju fantastiskt som något, va? Eller fått vara med om någonting, fått ett bönesvar eller vad det än är. Lev i ständig tacksamhet. Påminn ditt hjärta hela tiden om vem var det som gav mig det här. Det är ju Gud. Jag förtjänar det inte. Av nåd fick jag det. Tack Jesus för vad du har gett mig. Då hamnar du inte i det här diket. Tacka ständigt Gud. Står det i Bibeln. Och det sista jag ska säga om de här sista tidens människor, det är kanske det som är mest bedrägliga och förföriska. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Vi hörde här om kraften från Jesu uppståndelse, som en mening ska verka i oss, eller hur? Här talas om att den sista tidens människor, lyssna nu, de är förmodligen inte ateister. Ibland inbillar vi oss människor att det är de som är de farligaste människorna, ateisterna. Inte alls. Det tror inte jag. De är nog inte heller agnostiker. Jag tror de sista tidens människor kommer att i mångt och mycket verka mycket religiösa. Tillhöra till synes kristna rörelseförsamlingar. Men, citat, liksom Satan förklär sig till en ljusets ängel, är dessa människors gudsfruktan bländverk och illusion. Guds fruktan, det betyder att vara from, att ha respekt för Gud, att visa vördnad inför honom. Och det sägs att de här människorna ska ha ett sken av detta. Och jag säger inte följande för att provocera, men jag gör i alla fall. Det kanske är de som lyfter armarna högst ibland i lovsången. Eller som leder i bön på mötena med hög röst. Eller som talar mycket om andliga ting emellanåt. Så kan det vara, de kan verka oerhört andliga. Men det är bara ett sken, ett utseende som döljer hur det egentligen ser ut på insidan. Vad är det de gör? Jo, de förnekar Guds fruktans kraft. Liksom Petrus förnekar att han kände Jesus, för samma grekiska ord är bort den här. Förnekar och motsäger de här människorna den livsförvandlande kraften som Guds fruktan ska föra med sig. Och förändra mitt liv och mitt sätt att leva. Där ser vi ju Jesus undervisa väldigt tydligt. Hur ska ni känna igen dem? På frukten. Vad kommer ut ur deras liv? Hur lever de? Helgas de till likhet med Kristus? Eller är de fortfarande egenkära och penningkära och lever i otukt och smuts och allt sånt? Då spelar det ingen roll hur mycket de talar om mig. Jag har aldrig känt dem, säger Jesus Matteus 7. Detta är ett kännetecken för den sista tidens människor. Sken av Guds fruktan. Men de förnekar dess kraft. Vem är du att säga till mig hur jag ska leva? Jag lever som jag vill. Jesus älskar mig i alla fall. Så kommer det låta. Vad är det där för hatiskt prat? Att man måste tänka på hur man lever. Gud är kärleken. Allt är okej. Känner igen det här? Det här kommer bli mer och mer. Detta är den sista svåra tiderna. Där människor ska bära ett sken av gudsfruktan. Men trycka undan kraften som kan förvandla deras liv. Varför? De vill inte överge sin synd. Det finns ingen omvändelse. Det finns ingen förkrosselse. Det finns ingenting sånt. Kall, hård yttre religiositet. Ingen värme. Låt det bli en varning för oss alla. Frälsningen är bara en verklighet när den följs av frukt. Och frukten står inte du för. Men Jesus säger, bli kvar i mig. Då kommer frukten. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Stanna kvar i mig och bli kvar i mitt ord. Då kommer frukten. Men tryck inte undan det jag vill göra i ditt liv. Bekänn inte mig med dina läppar och sen lever du som du själv vill. Då har du bara bevisat att du älskar mig och älskar dig själv framför mig. Så ska vi inte ha det. Vi ska inte ha sken av Guds fruktan och förneka dess kraft. Vi ska istället, som det står i Efesierbrevet där, uppleva så stor är hans kraft i oss. Samma kraft som uppväckte Kristus från de döda och som han har på Faderns högra sida i himlen ska vara verksam i ditt och mitt liv. Och är det så att du kämpar med någonting, så kan Gud lösa dig från det. Om du är villig att öppna ditt hjärta för det. Ska vi strax gå vidare. Vi ställer oss upp. Sjunger sången 615. 615.
Får ni lite luft i benen, eller på att säga. Luft i lungorna.
Thank you.
Efter den här dystra målningen vi gjorde förut av de sista dagarnas människor, kommer vi till något annat. Den sista tidens kristna. Där slutar Paulus. Det kommer svåra tider. Människorna kommer att vara så här. Men hur ska vi som tror på Jesus klara av detta? Jo, det visar han oss i texten. Och det är där jag vill landa nu i slutet. Jo, det som vi sjöng här. De ska i allt växa upp till likhet med Jesus. Hur går det till då? Jo, det kommer här. Och hur syns det? Paulus talar i 3:10 om den karaktär som kännetecknade Timoteus. Och som får vara som en bild för oss i det här. Han säger, du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet. De sista tidens kristna är efterföljare. Främst till Jesus som är vår herde och går före oss. Han bereder vägen för oss, eller hur? Herden går före sina får och fåren känner hans röst och följer efter. Men här handlar det om att Timoteus var villig att följa det han hade lärt sig av Paulus. Eller hur? Du har följt mig, sa han, liksom jag följer Kristus. Och det används ett väldigt märkligt ord här för att följa i grundtexten. Det handlar om att stå vid sidan av någon. Att slå följe och gå bredvid någon annan. Alltså Jesus går före oss. Han är vår herde. Men vi som kristna, vi ska gå bredvid varandra. Och framför allt tillsammans med de som har betytt mycket för vår tro. Vi ska liksom slå följe med varandra. Och på det sättet ska tron på Gud kunna föras från generation till generation. Därför att det har funnits kristna som har gått jämsides med varandra. Det är en stafettpinne som lämnas över och som sen går vidare. Det är ett kännetecken för den sista tidens kristna. Det handlar om att följa efter det som vi har fått förmedlas till oss. Och föra vidare till andra. Sen står det också att de håller sig till och följer lära och liv. Ser ni? Paulus sa, du har följt mig i lära och liv. Lära och liv. Det står inte och i grundtexten. Det står lära och liv bredvid varandra. Här går vi också vilse många gånger. Jag såg idag en rubrik i Dagen. Jag läste inte artikeln, men en kristna tidning i Dagen. Där det var någon som kallade sig för kristen aktivist som sa så här. Vi vill inte bli kända för vår lära utan för vår kärlek. Och tänkte jag direkt, det är helt fel. Vi vill bli kända för vår kärlek och vår lära. Eller vår lära och vår kärlek, för läran nämns här först. Var det viktigaste Kristus dog för våra synder enligt med skrifterna. Och detta för med sig att vi älskar människor. Men vi har en tendens att alltid välja ut det ena. Gud är kärleken. Vi behöver ingen lära. Eller också, det står så här skrivet. Och så har vi ingen kärlek till människor. Ingen barmhärtighet. Inget överseende med att vi har kommit lite olika långt. I Guds rike, den sista tidens kristna, måste ha lära och liv. Inte bara ordet. Utan också anden. Inte bara andlighet. Utan det ordet säger är sund andlighet. För då kan vi spåra hur som helst. Lära och liv, mina vänner. Och det vill Gud. När vi gräver ner oss i skriften. När vi ber. Då är det detta som samverkar. Lära och liv. Endast lära blir döda bokstäver. Endast liv blir osunt. Liv och lära hör alltid ihop. Tänk aldrig så. Kärleken är största. Det är inte så. Ordet kärlek kan fyllas med vad som helst. Läran lär oss vad det är för slags kärlek som Gud har och som han vill erbjuda. Det är inte kärleken till mig själv. Det är kärleken till Gud, till andra människor. Till exempel. Viktigt vad orden betyder. Han talar också om du har följt mig i föresats och tro. Det handlar om att vara fast beslutsam att göra någonting och i tro sen göra det. Den sista tidens kristna gör saker och ting beslutsamt och gör det i tro. Bibeln säger på ett ställe att allt som inte sker av tro är synd. Alltså det är när jag inte har Gud med mig i saker och ting och inte heller gör det beslutsamt. Jag vet vad jag håller på med. Jag vet vart jag är på väg. Jag ser framför mig. Gud leder mig den här vägen. Nu tar jag nästa steg. Detta kännetecknar den sista tidens kristna. Mycket viktigt. Han talar också om tålamod, kärlek och uthållighet här. Här nämner Paulus två av andens frukter. Tålamod och kärlek. Kärlek, frid, glädje och så vidare. Det som redan sagts är viktigt. I allt vi gör ska vi präglas av dessa frukter. Andens frukter. Och man kan gå in och titta på vad exakt vad de betyder. Dessutom nämns att den sista tidens kristna ska vara uthålliga i förföljelsen. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Men Paulus, när han skriver om detta, så talar han om den uthållighet under de förföljelser och lidanden som har drabbat mig. Och han säger till Timoteus, du har följt mig i det här. När du såg att världen vände sig mot mig, så gav du inte upp. Du blev inte rädd och drog dig undan. Som Petrus gjorde när han förnekade Jesus. Nej, Timoteus stod vid Paulus sida i den förföljelse som han utsattes för. Därför att han predikade evangelium om Jesus Kristus. Och det ska vi veta. Varje generation kristna som är födda på nytt, har Guds ord och som älskar Jesus kommer att bli förföljda. På något sätt. Kanske inte fysiskt alla gånger. Det kan vara ett dolt öppet förakt från omgivningen. Det kan vara jobb du inte kan få eller kan ta. Det kan vara sammanhang där du inte är välkommen. Och människor kan säga saker till dig. Du kan känna att de tycker inte om dig. Därför att du är frälst. Detta är den sista tidens förföljelse. Och på en del ställen tar det sig fysiska uttryck. Inte här i Sverige än. Vi ska be att vi slipper det. Men han säger här. Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förfölja. Ser ni här, den springande punkten är inte så kommer alla som är kristna till namnet att förföljas. Alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus. En kristendom där vi puttar bort kraften och säger att nej, nej, kristendomen förändrar inte min livsstil. Den ändrar ingenting. Jag älskar av Gud. Det blir ingen förföljelse. Men när du säger, jag har mött Jesus, därför väljer jag bort det här. Och vill du göra det, så gör det. Men jag kan inte gå den vägen. Jag måste välja en annan väg, därför att jag älskar Jesus mer än det där. Den kristendomen är oerhört provocerande. Och den kommer att förföljas. Var så säker. Hur ska man ta sig igenom det här som ligger framför de heliga skrifterna, landar Paulus i? Det är vår källa till ny kraft. Han säger här, så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och så hoppar till vers 14. Men håll fast vid det du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Unga människor som hör det här idag. Det finns ingenting som är så värdefullt som att veta vad Bibeln säger redan från barnsben. Bibeln är den bästa boken som någonsin har skrivits. Den är den bästa historieboken. Där lär du dig förstå varför människan är som hon är. Och varför du är som du är. När du tappar humöret och slår sönder saker omkring dig. Om det är så att det händer saker ibland sånt i ditt liv. Den förklarar för dig varför relationer kan gå sönder. Och den visar också hur de kan helas. Den är den bästa historieboken, självhjälpboken. Den är den bästa äktenskapsrådgivaren. Det är sant. För när du lär dig förstå vad ett äktenskap är utifrån att Kristus älskar församlingen. Och har gett sitt liv för den som Paulus skriver. I något av breven. Då begriper du vad allting går ut på. Då förstår du varför din hustru eller din man ska vara annorlunda än du. Därför att så är det med Kristus och församlingen. Kristus älskar församlingen trots dess synder. Så ska mannen ge sitt liv för sin hustru. Det är helt annorlunda än dagens. Jag tänker på mig i första hand. Jag vill ha någon som är lik mig, som bekräftar mig. Guds ord är det absolut viktigaste du har att hålla dig till. För den visar dig vägen hur du ska leva, var du ska vandra. Sen kan du utbilda dig till allt möjligt. Och Gud välsignar dig om du tänker göra det. Och du kan bo var som helst i världen. Men har du Guds ord med dig genom livet, om du vet vad som står här i, då förstår du, ja, men i de sista tiderna ska det bli svårt. Eller om det går illa nu i september när vi ska välja nya ledare i Sverige, då begriper du. Om du var här förra söndagen och har läst det i Bibeln. Vi får de ledare vi förtjänar. Gud utlämnar folket. Han säger okej, ni får som ni vill. Du behöver inte bli frustrerad och upprörd med alla de andra. Du behöver inte ens vara rädd för klimatförändringarna, mina vänner. De håller Gud i sin hand. Människorna ska stå rådlösa, står det, vid havets och bränningarnas dån. Människor är rädda för detta. De är rädda för vad som ska komma över världen. Du behöver inte vara rädd. Bibeln säger att du kan räta ditt huvud. Kristus kommer. Han kommer förhämta dig. Inte ska du vara rädd. Om du har detta med dig genom livet. Om du vet vad det står här i. Det kommer leda dig genom den sista svåra tiden. Och inte ett hår ska krökas på ditt huvud, säger Jesus. Inte ett hår. Och var inte rädd för de som kan döda kroppen, säger han. Och inte kan göra något mer. Frukta istället Gud som har makt att frälsa själen. Vad ska vi ha för relation till de heliga skrifterna i sista tiden? Det står att de känner dem. Det är inte en ytlig kunskap. När Jesus skulle bota en lam man så satt den en skriftlärda som tänkte ont i sin hjärtan. Och det står i Matteus 9:4. Jesus såg deras tankar. Han såg deras tankar och sa, varför tänker ni ont i era hjärtan? Ordet såg här är samma som känner. Alltså Jesus hade en kunskap som övergick det där ytliga. Han kunde se rakt igenom människor. Den som känner skriften förstår sammanhanget. Och inte bara bokstaven. Han ser hur allting hänger ihop. Han känner skrifterna. Detta ska de sista tidens kristna göra. Det står också att de får vishet genom dem. Bibeln är den bästa vägledaren i alla situationer. Det finns inga frågor du har som inte Bibeln kan svara på något sätt eller ge råd i. Den kanske inte säger vart du ska bo eller vad du ska jobba med. Eller hur högt löneanspråk Josefin ska ha när hon startar sitt nya jobb. Nej, inte alls. Men den kan ge råd. Den kan ge dig en ram att hålla dig inom. Därför behöver du veta vad som står här. Och när människor kommer och säger, jag är också kristen. Men jag tror inte att Jesus dog för våra synder. Nej, nej, nej. Jag tror att han bara visade allmän medmänsklighet. Då vet du, det står första Korinthierbrevet 15. Det allra viktigaste är att Kristus dog för våra synder. Den personen är inte kristen. Sund logik. Då behöver du veta det. Då får du visheten. Att kunna urskilja det du möter framför dig. Och det allra viktigaste naturligtvis. Du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst. Genom tron i Kristus Jesus. Vad är Bibelns hela budskap? Vem Jesus är. Och genom att du håller dig till det som står mellan de här pärmarna. Då begriper du. Ja, men det är ju Jesus som är det viktiga. Det är ju han som kan frälsa mig. Han har lidit och dött för mig. Det står här hur jag ska göra. Jag ska omvända mig och tro. Jag ska hålla fast vid honom vad som än händer. Det är vad skriften gör i den sista tiden. Visar oss vägen till frälsningen. Och sen talas, jag ska väldigt kort bara beröra det. Det talas om hur de sista tidens kristna blir förmanade, undervisade, upprättade och fostrade. Och det står att de formas till Guds människor och blir rustade av dem för varje god gärning. Bibeln är... Jag sa förut att Kristus är vinträdet och vi är som grenar. Eller du kan tänka dig ett äppelträd om du tycker det är lättare. Med grenar som sticker ut som bär frukt. Det är jätteviktigt att beskära träd. För att de ska bära god frukt och bra frukt. Och det är vad Bibeln gör med oss. Den ansar våra liv. Den helgar oss. Den förvandlar oss genom att vi lär oss få rätt kunskap om honom. Så att vi förstår vem han är. Vilket hopp han har kallat oss till. Och detta förvandlar oss. Vi blir andra människor genom detta. Slutligen, i den här texten finns det två imperativ. Är det någon som vet på imperativ är för någonting? Just det. Imperativ är en verbform där man uppmanar någon att göra någonting, va? Och jag hittade två sådana här och jag ska bara påminna om dem. Den första är precis i slutet när Paulus talar om den sista tidens människor. Då säger han något väldigt märkligt. Håll dig borta från sådana. Detta är imperativ. Alltså den sista tidens människor. Detta är radikalt svårt att förstå. Hur ska vi begripa vad Paulus menar? Ska vi hålla oss borta från människor? Människor är vårt uppdrag. Nej. Paulus menar nog, tror jag, att vi ska hålla oss borta från dem som han beskrivit precis innan, som har ett sken av Guds fruktan och förnekar dess kraft. Han drar upp en rågång här mellan två grupper av människor. De som bekänner Kristus med munnen men som inte lever i enlighet med det. Och de som vill ha både lära och liv. Var inte som dessa människor, säger Paulus här. Sätt dig inte samma båt som dem. Bygg inga allianser med dem och gå inte in under deras inflytande. Av dåligt sällskap, säger Paulus när han predikar i Aten, blir även den bästa förstörd. Tänk på vilka du umgås med. Älska alla människor och håll dig inte för god för att umgås med dem som är ringa, säger skriften. Men bygg inga allianser. Sätt dig inte i en båt där du blir beroende av människor som beskrivs med de här orden. Därför att det drar med dig i fallet. Handlar inte om att de är sämre än dig, du är bättre. Allt är av nåd. Men han säger det här, håll dig borta. Bli inte insyltad i det här. I psalm 1 står det så här. Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd, inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Det handlar om vilka vi bygger allianser med. Det är den första imperativet. Det andra är, håll fast vid det du har lärt dig. Fortsätt tro på den Jesus du en gång har kommit till tro på. Ändra ingenting. Ändra ingenting. Tro på det här som det är och fördjupa dig i det. Kristendomen förändras inte från tid till tid. Den är någon som kristendom att det där är från medeltiden. Nej, det är ännu äldre. Det är från antiken. Innehållet i det här har aldrig förändrats och kommer inte förändras. Och du och jag får här en uppmaning. Håll fast vid det du har lärt dig. Har du en gång lärt känna Jesus som frälsare, lev då i honom. Låt det uppbyggas och rotas i honom. Vänd dig inte till något annat. Gå ingen annan väg. För det är det här ordet som har makt att frälsa dig. Nu ska jag sluta. Var mycket på en gång, eller hur? Vi har den sista svåra tiden framför oss. Vi kanske är inne i den redan. Men Gud ska vara med oss. Jag citerar i början. För de sista dagarna ska jag utgjuta av min ande. Det är vad Gud vill göra. Och han vill ge oss den här kunskapen vi behöver för att bli bevarade genom tron på Jesus Kristus. Må Gud välsigna oss alla. Låt oss be. Kära himmelske fader, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Tack att du är mitt ibland oss idag, vi samlar i ditt namn. Herre, jag vill be för min egen själ och för alla som har lyssnat till mig idag. Hjälp oss att pröva allt, behålla det goda. Jag vill be dig, Herre, att under det här året så ska skriftens ord och bönens kraft bli ännu mer viktig för oss. Och att vi får hålla oss till det som en lampa i ett mörkt rum. Herre, du har sagt att det kommer svåra tider, men du är med oss och din käpp och din stav ska trösta oss. Och om vi än går genom dödsskuggans dal fruktar vi inget ont. Och du leder oss också till gröna ängar, till vatten där vi finner ro. Tack att du är församlingens herde. Du har gett ditt liv för församlingen. Och du älskar oss trots att vi är så annorlunda dig. Jag ber att du ska fylla oss med kärlek så att vi också älskar på samma sätt som du älskar. Inte oss själva. Inte oss själva. Inte drivs av egen kärlek. Utan drivs av kärlek till dig och andra människor. Må du välsigna församlingen här i Jönåker. Och välsigna varje broder och syster som sitter och kämpar med att ta ett nytt beslut. En ny överlåtelse till dig, Jesus. Låt dem få uppleva kraften från himlen komma över dem. Till förnyelse i den heliga ande. Och att allting från den här dagen och framöver ska bli mycket, mycket annorlunda. En fördjupad tro, en djupare relation med dig. Och vi får gå från härlighet till härlighet. Och uppleva att du gör stora, mäktiga ting i våra liv. Tack att du hör bön. Herre, välsigna våra besökare som är här idag också. Tack att du älskar dem. Du har gett ditt liv för dem och du vill leda dem. Och du ser dem på samma sätt. Jag ärar dig och jag överlämnar allting i dina händer. I Jesu namn. Amen. 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 Om du upplevde att det var något speciellt här idag som tog tag i dig, jag samtalar gärna med dig efter gudstjänsten om detta. Gud välsigne oss allihopa.